Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej allihop!
Hej!
Hej, det här är avsnitt 165.
Det är det.
Av vår kära skilsmässopodden.
Mm.
Ja.
Hur mår du idag?
Jag mår ganska bra, men jag tänker att det är som att, alltså, finge jag bestämma,
ja,
så skulle jag bara vilja sova jättemycket. Jag skulle vilja bara läsa böcker och äta mycket smörgås och godis och glass.
Mm.
Det är som att kroppen vill det nu.
Ja, får du inte det då?
Nej, kan
du inte,
det kan jag inte
göra. Nästa vecka? Det är ju sån här mittterminslov nästa vecka. Då kan du också ta det.
Men jag går inte i skolan, Magnus.
Nej, okej. Okay. Nej, jag förstår. Jag håller med. Jag tror att det är höstmörkret i kombination med allt annat man har i själen.
Ja, kanske så. Men du säger, du, om du skulle ge efter, vad skulle du göra?
Jag skulle ligga hemma i soffan och titta på tv-serier.
Ja, för klassiker
var mysigt, ja. Riktigt hinner.
Nej.
Och så skulle jag äta så otroligt onyttiga saker så att det nästan inte, ja, skulle inte komma ur det sen, tror jag.
Jag tror att mörkret vill att man ska äta snabba kolhydrater.
Ja, extremt snabba.
Ja.
Men du, det ska vi inte nu, för nu ska vi göra podd. Vad ska vi prata om idag?
Jo, du ger mig några moraliska dilemman. Så som, är det tabu att bli kär i sin väninnas man, till exempel. Och sen när en negativ livshändelse sker plötsligt så hamnar man ju i kris. Vi ska påminna oss om de faser man brukar gå igenom i en kris, för de är ganska tydliga. En lyssnare, hon har fått barn, men hon får ingen hjälp av sin sambo med vaknätterna. Sen är frågan vilken typ av pensionär du tänker bli sen när det är dags. Och sen har du förstås också ett råd. Men du, jag måste bara, apropå detta att titta på tv-serier, som ju är en ljuvlig sak.
Ja.
Jag måste tipsa om en serie för den som är relationsintresserad på HBO.
Ja.
Tell Me You Love Me heter den.
Jaha.
Det handlar om tre par som förr eller senare liksom hamnar hos en och samma terapeut. Man följer de här tre paren, de har olika problem sinsemellan då,
ja,
förstås. Ett par lever i en liksom så här avstannad relation, inget sexliv,
ja,
trökigt liksom så här. De tycker om varann, men det är väldigt ospännande.
Ja.
Ett annat par försöker få barn och då, därför har de då sex precis vid ägglossning, hela den där pressen liksom och allt jobbigt.
Mm.
Och sen så ett tredje par som dras med svartsjuke issues och liksom inte riktigt får till det. Ja, men det är
samma
spännande.
Tre par hela vägen liksom.
Ja, men det blir väldigt spännande. Tell Me You Love Me heter
nu
det.
Nu måste jag fråga en sak,
ja,
då på detta
tema.
Det är roligt. När du beskriver de här paren så här, låt oss säga att du och jag var ett av paren i den här tv-serien. Hur skulle du beskriva oss? Hur skulle vi vara liksom?
Oj.
Ja, det är ett par som är han är
ja, ett par som är liksom lite så här upptagna med sitt eget och de prioriterar inte riktigt varann. De tycker mycket om varann, men ja, jag vet inte om det finns så många män. Jo, det de har ihop då, det är en podd där de pratar om dåliga relationer och när de ses så äter de goda middagar och man vet inte hur det ska gå då. Så skulle man kunna säga. Ja, det, är det vi?
Ja, det är kanske. Det är absolut. Det är, ja, spännande. Den kanske man inte vill se.
Nej, vi får inte vara med.
Ja. Du, förra gången så ställde du lite svåra, obehagliga frågor till mig.
Obehagliga,
ställde mig mot väggen. Ja. Så nu tänker jag ställa dig mot väggen. Ställa frågor till dig. Om ditt inre och din moraliska kompass.
Jo, du. Ja. Norr och norr.
Ja, så här. Ja. Om du visste att en tjej, en kvinna hade varit intresserad av mig, kanske hade flörtat med mig, skulle du tycka att det var okej att jag gick ut och åt middag med henne då? Bara som kompis, alltså från min, on my behalf.
Om jag visste att du inte var intresserad,
ja,
men att hon var intresserad,
ja,
det skulle jag nog tycka.
Du skulle tycka det var okej, men hur skulle du känna det?
Ska du spela tuff nu?
Nej, jag vill veta hur du liksom, om du verkligen är helt ärlig.
Ja, vadå, varför ska jag sitta här och inte vara ärlig? Det är inte min grej. Nej, men om du inte är, alltså det är väl inte ett särskilt ovanligt scenario att någon är lite intresserad av dem, att man själv inte är det. Om du inte är ett dugg intresserad av henne, det förekommer säkert för övrigt, så skulle du väl få gå ut och äta med henne.
Ja, bra. Tack, det var ett rakt svar.
Ja. Är du chockad? Nej, jag förstår det.
Nej, jag skulle tycka det var jobbigt såklart. Men
vad skulle vara jobbigt med det?
Jo, men därför att det är ändå...
Du menar om jag skulle gå ut med någon som tyckte om mig?
Ja.
För att den, tänker att den skulle lyckas övertala mig hux flux, eller?
Jag skulle tycka att det var jobbigt bara för att det är på något sätt ändå. men det är väl klart att det är okej.
Ja.
Nästa fråga. Vilket skulle vara värst? Vilket skulle du tycka var jobbigast? Om jag började så här, plötsligt umgås med ett gammalt ex. Någon tjej som jag dök upp. Så där, ja, men det är så kul och vi har så mycket gemensamt. Eller om det var någon ny som sa, ja, jag har träffat Malena eller något sånt där. Och det är så roligt, vi har så kul. Nu ska jag spela golf imorgon. Nej, inte golf, men så här, det är så kul. Vad skulle vara jobbigast? Om det var ett ex eller om det är som en ny bekantskap?
Ja, precis. Jag skulle ju säga att jag skulle bedöma från fall till fall. Jag får så mycket vibbar och info genom sånt du inte tror att man får vibbar och info genom.
Nämligen?
Nej, men det går inte att förklara. Liksom. Men jag skulle känna på, om det fanns två scenarier, då vet jag vad jag skulle tycka var värst. Men i sig självt så finns det inget av den som är värre eller inte. Utan det har just med the very one att göra.
Men vad är liksom det då? Vad är det du känner då?
Jag läser av vad du tycker om den personen och inte. Aha. Om du är förtjust eller inte.
Och det kan du se liksom?
Jag kan se det, ja. Ja, det kan jag faktiskt. Du vet att jag har... Ja, men jag har sån kalibrering.
Ja, det
har du varit med om också. Där du där du har försökt att det inte ska märkas någonting. Jag kan läsa på dina sms när du verkligen inte menar något, att det är något.
Ja. Jag tror att det var fel, men...
Har jag inte lyckats gjort det? Två gånger har jag lyckats göra det.
Läsa?
När du har skrivit sms och bara... Och vi har inte ens pratat om något särskilt, men bara av dina sms så har jag förstått att nu är det något. Vill du att jag ska påminna dig
ännu mer? Ja, hemskt gärna.
Nej, det ska jag inte göra.
Ja, men det vill jag höra sen. För jag tror att du har fel, nämligen.
Nej, men vadå tror du att du har fel?
Nej, men jag tror att du ibland överskattar din förmåga att liksom se igenom sånt där. Att även du kan göra feltolkningar.
Ja, det sa jag inte att jag inte kunde. Men jag ser det där.
Ja, okej.
Okay. Eller har du någon på lut som jag har missat?
Nej, nej. Nej, men jag tror att du har misstagit dig flera gånger också. Faktiskt.
Byt fråga då.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, men då får du en ny fråga här.
Tackar.
Mm. Du har en väninna. Låt oss kalla henne Violet.
Mm.
Nej, hon heter, jag vet, du har en väninna. Och hon är gravid.
Japp.
Mm. Och så ser du att hennes man, som är pappa till barnet, är ute på Tinder. Och håller på liksom.
Mm-hmm.
vad du nu gjorde där.
Det ja, just det. Jag såg också framför. Det kanske jag kan vara.
Ja, vad gör du då?
Ja, jag tänker. Ja. Hon är med barn med honom och de är ett par. Och jag ser att han är på Tinder.
Och aktiv jobbigt. På Tinder och kanske till och med.
Ja, just det. Ja. Vad gör jag? Oj. Jag tror att jag tar kontakt med honom.
Mm. Och säger?
Att jag har sett dig. Där. Okay. Ja. Och nej, men...
Och
hon
säger
hon
så här,
är i ett skört tillstånd för hon ska ha barn. Ja. Jag skulle nog... Jag skulle prata med honom.
Ja. Och han kommer då svara så här. Ja, men jag vet. Det är så jäkla jobbigt nu. Säg ingenting till Violet eller vad hon heter.
Nej, det kanske jag inte gör. Men jag kommer att tvinga honom att... Eller jag kommer att säga, jag tror att, det är så svårt, men jag tror att jag skulle säga till honom att om inte du gör det så kommer det här att komma fram sen, för jag kommer att säga det för hon är min vän. Mm. Men jag kanske får välja när jag gör det. Hon kanske inte behöver veta det liksom sekunderna innan förlossningen, jag vet inte.
Ja, men du ger honom en chans att liksom...
Ja, jag tycker att han ska ta itu med det liksom.
Men han fortsätter, hon är i sjätte månaden.
Nu får du ge dig.
Nej, men det är ju lätt att säga att jag ska prata med honom, men han fortsätter liksom, och hon är i sjätte, sjunde månaden eller börjar få verka nästan. Vad gör du då?
Vad tänkte jag? Ska hon verka redan
då? Ja, men du fattar. Men så här, det är inte...
Nej,
det är verkligen,
men vad ska hon med infon till? Men naturligtvis... Nej, men kanske... Som sagt, det beror på när det här är. Men kanske att jag skulle ta och berätta det för henne så att hon vet vad hon har att göra med. Men inte strax innan hon ska föda barnet och så vidare. Men risken är att någon annan kommer att berätta för henne också eller att det kommer fram på annat vis.
Ja, fast... Ja.
Efter fasen, vad skulle du göra?
Ja, jag skulle göra samma sak. Skulle prata med honom och säga, vad fan håller du på med? Det här är inte okej. Okay. Och sen så skulle jag nog säga...
Det lär han ju veta redan innan att det inte är okej.
Okay. Ja, men du måste lägga av med det där och ta hand om dig och din fru som ska ha barn. Sluta. Och skulle han fortsätta så skulle jag nog berätta för henne så fort jag bara kunde.
Mm.
Ja, då kommer en sista fråga då.
Aha.
Är det okej... att, nu gör jag ett citationstecken här,
sno
sin väninnas kille. De är ihop liksom.
Sno?
Ja, bli ihop med honom istället. Försöka lura över honom, fånga in honom.
Nej, för att man är kär. Det tycker jag inte.
Man är kär, du är jättekär i honom.
Ja, men jag har också en relation till henne.
Ja.
Okej, jag måste tänka, du menar att de i övrigt har det bra? Nej,
ja,
det kan de inte ha
riktigt, men de är tillsammans liksom. De kanske är gifta, kanske har barn. De är ihop i alla fall. De är inte separerade.
Talar du om hur att jag skulle göra eller i princip?
Nej, i princip.
Jag, ja. Nej, men då tänker jag så här att det finns ju som sagt inget riktigt förbud för att man inte får börja älska någon som har varit ihop med någon man känner. Så det kan man kanske inte lägga så där moraliska aspekter på. Det som blir fel, det är ju när man börjar lura sin väninna så att säga, om att gå bakom ryggen på henne. Det är ju där det blir fel.
Mm.
Men nog måste man kunna få bli ihop med någon som har varit ihop med någon man känner, om kärlek uppstår.
Ihop,
annars
det
blir världen jättekonstig.
Ja, men absolut, men det kan jag verkligen hålla med om. Men det här att när man, som man säger, lägger an...
försöker flirta över.
Ja, precis.
Ja.
Fångar in, använder de där infångningsknepen.
Nej, då tycker jag också att man sviker henne.
Ja. Men om man är beredd att göra det liksom, så här.
Ja, men då kan man ju lika gärna säga detta till henne. Att jag är jättekär i din man.
Ja.
Han verkar lite intresserad av mig också, så jag kommer att försöka, det här är helt sjukt, men så då skulle man kunna säga det, att jag kommer att försöka få honom.
Jag
förstår om du aldrig vill se mig.
Ja, vill jag höra det samtalet. Du, kan vi sätta oss och prata lite grann? Alltså,
ja. Nej, det blir väldigt hypotetiskt.
Ja. Men alltså, så här, jag kan tycka att det är på så här, moraliskt rätt eller fel är väldigt konstigt att prata om i det fallet. Men det insatsen är ju, precis som du säger, det är ju väninnans
vänskap.
Ja. Mm. Och är man beredd att offra den, fine, då får man väl göra det. Det är liksom rätt eller fel. Skyll dig själv. Du förlorar en väninna och så får du en kar som du får dras med ett tag. Och så går det över.
Ja, eller så har man ingenting av det hela, för det kanske inte går vägen
precis.
Heller.
Ja, exakt. Ja. Det var det.
Ja, tack för dem. Du, vi tar ett lyssnarbrev här.
Ja.
Hej och tack för alla kloka råd och funderingar. Jag och min sambo har ett barn på snart 1,5 år. Han har varit världens det är en kvinna som skriver. Han har varit världens snällaste bebis, men det som har varit tufft för mig är min relation till min partner och de nya sidor som jag har sett hos honom. Han städar, lagar mat, åker på ärenden och fixar och donar. Mitt problem är att han är så egoistisk när det gäller sömnen. Jag tar alla nätter, vi båda jobbar. Och även om jag har varit uppe på natten eller flera nätter i rad, erbjuder han sig aldrig att han ska ta honom om natten. Och jag måste hela tiden kräva en sovmorgon. Och det är inte roligt. Dessutom är hans stubin så kort. Så när sonen gnäller så känner jag hela tiden att det är jag som måste ha det stora tålamodet. Hade varit skönt att få kunna vara svag ibland. Alla säger att småbarnsåren är tuffa. Jag trodde det skulle vara för att man är trött. Inte för att den andra inte ställer upp.
Ja.
Du, detta.
Ja, men det, man känner igen det liksom. Ja. Och det är ju, jag tycker absolut, visst, han skulle egentligen erbjuda sig. Han borde förstå det själv liksom.
Ja.
Sen undrar jag ju lite grann, är det så att hon verkligen har förklarat för honom? Är det så att hon har ställt krav själv?
Precis.
Vilket är svårt att se. Om hon har gjort det och han säger nej, jag vill inte, jag vill sova, då är det ju liksom ett allvarligt, då är han ju allvarligt fel ute liksom. Då tycker jag man ja, jag vet inte, då är det, ja, men då är det fel kille.
Nej, men då skulle jag kunna felförklara hälften av jordens män, för så här tror jag väldigt väldigt många män gör. Verkligen. Amen. Och det ligger också någonting i det här att hon säger att för att hon ska känna sig trygg med att han tar, låt säga att han skulle säga ja och gå upp och ta liksom de här nattvaken och bära omkring och så vidare. Grejen är ju att han, som hon skriver, han har så kort stubin då, den här stackars mannen då, så att då känner hon sig ju inte trygg. Det här blir som ett vapen han har, medvetet eller inte. Han har så kort stubin och så hon känner att det här kommer att gå ut över barnet. Då kan hon ändå inte sova vidare. Eller liksom, och det här blir en ond spiral. Absolut. Så att hon till slut så känner hon att det är lika bra att hon gör det.
Ja, men så här, hon säger inte stackars mannen, för hon tycker att han är ganska klen som inte gör det där. Bara så att det är på rätt nivå.
Nej, liksom. Jag var ironisk över...
Jag tror att jag tycker att det är viktigare än så. Man kan inte bara säga att alla män är dumma.
Nej, men när du säger att han är fel om han inte tar nattvaken.
Nej, men det var inte det. Så här, jag sa så här, om man inte erbjuder sig att ta, det tror jag är liksom, där är vi. Och då tycker jag, då måste man förklara, då måste man ställa de kraven.
Absolut. Ja.
Men om man som man inte förstår de kraven, då är man riktigt fel.
Ja, och det är då jag menar att det är att 50%,
verkligen. Det är möjligt att det är så, jag vet inte.
Det är väldigt sorgligt, men så tror jag att det är.
Absolut, och det är ju hemskt. Och då tycker jag så här, då behöver de inte männen i den här situationen, släppa dem och låta dem gå ut och göra något annat i så fall.
Vad ska de ut och göra?
Inte vet jag, göra något helt annat.
Det var ju det som var vitsen förr i tiden åtminstone. Då kunde de ju gå ut och jaga eller någonting, men det är ju ingenting på natten.
Nej, det kan
man
göra själv nu.
Ja, typ så. Nej, men
jag tycker att det är också en... Det där måste man, jag menar, vi går och bär på en massa arv som vi har fått från tidigare. Deras pappor tog väl aldrig hand om barnen och så vidare. De kraven måste man ställa och de måste man vara väldigt tydlig med om man måste prata igenom dem. För att det är inte
men nu är hon i det här liksom. Ja. Men som sagt, hon behöver ju uttala det väldigt tydligt att det är det hon vill.
Ja.
Men jag tänker också att... Hon kanske också ska fråga honom. Han kanske är rädd för sin egen korta stubin. Ja. Han kanske har dåligt självförtroende eller någonting.
Absolut.
Och då är en lösning att han i så fall bör söka hjälp för det. Och kanske få liksom stärka sin oförmåga här. Ja. Liksom. För en unge som skriker om nätterna, det är skitjobbigt. Ja. När det går en timme. Ungen kanske har kolik, nu har inte den här det. Men liksom, vem som helst kommer i svajning. Mm. Det är bara det att mamman, hon har ingen att lämna över till.
Nej.
Hon är liksom sista utposten. Medan han kan alltid liksom känna att nu är det så illa, nu får hon ta det här för ungen vill nog ha henne. Liksom. Och så lämnar han över eller väcker henne. Absolut. Eller sådär.
Det är ju också en del av det som är lite, den är inte heller helt lätt att hantera.
Nej, den är ganska, ju inte det.
Det är ju så att barnen vill amma eller liksom åtminstone känner sig tryggare med mamman för att de har ammat.
Ja, det är bara det att vissa så här kolikbarn och annat, de fortsätter ju att skrika även i mammans
absolut,
fall,
vet,
för det var
vet,
inte det.
Liksom. Men det, man måste ju också förstå att männen känner sig lite så här kassa, för att de gör tusen saker, det hjälper inte. De har inga bröst, de kan inte liksom ge amma, och då hamnar man i ett så här frustrerat läge.
Jag vet, men jag vet bara också att för min första var kolikbarn. Och jag menar, jag hamnade också i precis samma läge liksom, och kände, vad gör man? Men man sitter ändå där och gungar någonstans liksom, i ett hörn. Ja, men, ja det där
och sen
jättetufft.
Jag undrar också en annan sak, för att man säger att han tappar så lätt tålamodet. Mm. Eller liksom så här. Hur många kvinnor tappar tålamodet skulle jag också vilja veta. För grejen är så här, de ser ju när männen tappar tålamodet, men männen ligger och sover, så de ser ju inte det. Förstår du? Så här, är det lika vanligt hos bägge könen, fast det är bara egentligen kvinnor som faktiskt är vaksamma på det, uppmärksamma?
Jag tror faktiskt att kvinnor har ett bättre tålamod. Där är ju
absolut
faktiskt hormoner inblandat.
Ja, precis.
Så det finns ju liksom, man kan ju ha förståelse för det på något sätt, att det är så här, men det är ju...
Men jag tycker också att det är en sån här... jag vet inte hur man ska komma runt det, för att det blir ju en ond cirkel. Att man är svintrött för att barnet skriker. Och man måste få hjälp av den andra som också är trött. Och man går och krigar om de här timmarna och tiden och liksom alltihopa. Och, ja, men du är ju mamma, han är ju mycket lugnare med dig. Och det är liksom, det är så otroligt många parametrar där. Och jag vet inte hur man ens skulle kunna hålla liv i det genom att prata med varandra. För att det är saker som är
nästan man kommer nästan olösliga. Inte dit hör. Nej, jag minns att för min del så var det så att jag blev ju så trött så att jag nästan blev psykiskt sjuk. Och fick fantasier om att slänga ut barn och sådär. Så jag blev så rädd. Jag var så rädd för liksom vad som hände i mitt huvud. Och det här höll ju på ganska länge. Jag undrar om jag inte också var deprimerad möjligen. Men ja, jag upplevde ju inte riktigt att jag fick hjälp. Eller jag var också så här att jag minsta gny så vaknade jag. Ja. Jag var på sånt spänn liksom. Ja. Det är en jättejobbig tid. Den enda trösten är väl att barnet så småningom kommer att sova bättre. Men sådana här mönster är också tråkiga att etablera.
Ja, det blir ju det. För det är ju den där, och som hon säger, jag trodde inte att det skulle vara på det här sättet. Men jag vet ju när vi fick barn att man trodde att det skulle vara så härligt och gulligt och puttrigt. Liksom, och så blir det precis tvärtom. Ja. Och det där var det för ett och ett halvt året var ju ett... Det var en fruktansvärd tid.
Ja, jag håller med. Jag tycker
liksom,
själv också
och det man förknippar med liksom barnåren är ju bara ett rent helvete.
Typ så.
Ja, men det är det. Ja. Och att man sen liksom ska kunna lappa ihop det där, även om man tänker att hans förr eller senare kommer han sova. Ja, det är klart han kommer göra det, men då är man ju liksom så bränt så mycket.
Ja, det har hänt mycket jobbigt. Ja.
Och jag vet inte hur man det jag kan tänka som vi borde ha gjort, vi borde ha liksom så här, nej men det här måste struktureras, vi måste dela upp det extremt tydligt, vi måste betala oss till en barnvakt bara för att komma bort en dag i veckan som man gör, så att det inte bara var det jobbet, ja men ni kan väl hjälpa ett tag, en timme och sen är man tillbaka i skiten, utan att man hittar en struktur i det.
Liksom när man har varit, för det här beror också på vad man har för barn så att säga.
Ja.
En del är ju väldigt enkla.
Ja.
Jag har haft en av varje sort.
Ja.
Men det som händer under den här pressen, det är att man har visat varandra sina sämsta sidor.
Ja.
Och ändå heller inte hunnit reda ut det, utan det där ligger bara kvar emellan en. Liksom, så att kärleken svalnar ju lite grann. För att man inte lyckas hjälpa varandra, eller liksom, ingen har riktigt näsan över ytan.
Nej, jag tror i och för sig, om jag ska gå till mig själv och liksom på den där, under den tiden så var jag nog också så där att jag tänkte att ja, men det är väl barnen mår ju bättre hos mamman liksom, så där. Jag tänkte att det var det bästa. Och jag tror att hade jag varit smart, så hade jag liksom sett, mitt ansvar är att hjälpa henne,
mamman,
barnets mamma.
Precis.
Och det gör jag genom att liksom ta mig tid och genomlida och bara så här stå ut med saker en längre period. Och inte känna att vi är två om det här.
Nej.
För det tror jag också är en grej. Så här, nu måste vi dela upp det här. Nu är jag ensam och sen är hon ensam. Eller så där.
Vadå, misstaget var att ni gjorde allting tillsammans?
Ja, precis. Mm. Så att jag tänkte så här, ja, men jag, nu tar jag honom fram tills han skriker och då får hon tillbaka. Liksom.
Ja, ja. Eller, nej, här, dela upp stora nej, folk med
utan,
tid.
Tvärtom, ja. Så här, och jag vet att även om det när jag är med barnet så har jag det kanske jävligt mycket svårare för att jag inte kan amma. Men likförbannat, jag måste gå undan, jag måste klara det här helt annat själv. Det hade jag behövt förstå då, det gjorde jag inte.
Mm. Ja. Ja, till vår kära lyssnare så får man ju bara säga att tala klarspråk med honom och säg det du vill. Och i ditt krav ligger också att han faktiskt ska ha tålamod. Han får inte fara ut mot barnet.
Nej.
Och sen så och sen också ett visst hopp om att det kommer att bli bättre. Men det är en jäkla...
Och jag tycker så här, förklara för honom att det där ingår i att bli pappa.
Ja, det gör det.
Det är ett helvete även för pappan.
Ja, precis.
Ibland. Mm. Sen blir det roligt.
Ja, det blir det faktiskt. Mm. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpt oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Som vi vet, alltså framförallt den som blir lämnad hamnar ju faktiskt ganska ofta i en total kris. Mm. För att det kan komma lite plötsligt och man har inte fattat det här beslutet.
Mm.
Och jag tänkte bara påminna om krisens olika faser. För rent psykologiskt, enligt många, så finns det ju liksom några ganska tydliga faser som visserligen kan gå in och ut ur varandra och sådär.
Mm.
Och sen är det också individuellt förstås. Men om vi bara tar dem, så, för jag tror att många kan känna igen sig vad det är man hamnar i. Först kommer då chockfasen.
Mm.
Och den kommer liksom i det här initiala skedet, kanske när man då får veta att hjälp, min partner tänker lämna mig eller något sånt där. Den fasen, står det, kan omfatta timmar eller dagar och utsätter människan för stark påfrestning där ens försvar mobiliseras. Alltså kroppen tänker att nu är det kris, nu måste jag liksom bara överleva det här typ.
Mm.
Och då är det vanligt med känslor som vrede och hat, vanmakt och förtvivlan, och en känsla av overklighet och tomhet och att man tappar kraft typ.
Mm.
Det är liksom den här första fasen. Och nu var både du och jag de som lämnade.
Ja.
Men lite grann av det här kände ju jag när jag insåg att jag så att säga måste skiljas.
Ja.
Då kände jag också en del av det här. Man får inte en chock kanske, men det faller in i en också som en förtvivlan och lite overkligt och liksom ett slags
absolut
förvirring.
Ja, det finns stråk av det, eller man får en liksom snabb genomgång av det där.
Ja.
Men jag kan ju känna igen dig från liksom man har haft anhöriga som har gått bort eller sånt där. Det är precis, och det är egentligen samma
det
chock.
Absolut.
För det kommer plötsligt, man visste inte om det, så bara
Nästa fas kallas för reaktionsfasen. Och den inträffar när innebörden av det här som har hänt, när man börjar förstå det. och liksom ta in det och det inte längre går att förneka det. För ofta så ligger det lite förnekelse i den här första fasen. Nej, det här kan inte vara sant, det här ska ändras på och så vidare. Och tillsammans med den här första chockfasen så varar reaktionsfasen ofta i 4-6 veckor.
Jaha.
Ja.
Tillsammans med den första?
Ja. Ja. Så att reaktionsfasen, då, det är väl kanske en ganska lång fas då. Man börjar fatta att det här faktiskt ska hända. Ja. Det kommer att bli så. Och jag tänker på att många vittnar ju om att när de har sagt till sin partner, och jag upplevde nog lite så själv, att när man pratar om att vi ska separera, så var det som att många har sagt att det är som att han inte hör vad jag säger, eller att hon tar verkligen inte in det. Nej, och då är det för att man är inte där än.
Nej,
liksom.
Nej. Ja, fast det, absolut, det kan jag känna igen från mig själv också när vi separerade. Mm. Och det var mitt beslut att när jag väl hade sagt det och när jag förstod att det skulle ske, då blev jag också... Vad sa du? Ja, men du blev också nästan rädd, eller jag tänkte, men det här kan inte vara...
Jaha, precis. Du hade gjort det verkligt.
Ja,
så
precis.
Att nu skulle det ske, då blev du också...
Ja,
ja, just det.
Och när jag flyttade ut var också så här, men vad var det här för någonting? Vad är det här? Det var inte så här... Det kändes inte som ett tryggt beslut. Vad skönt att det är så här nu, utan jag blev ju också rädd.
Ja, man tar på
själv fotfästet. Inte lika rädd, men också liksom... Ja.
För det ska bli verkligt nu. Det har bara varit i ens eget huvud. Ja, precis. Det påverkar en själv också starkt naturligtvis. Och därefter så kommer då bearbetningsfasen. Och då är det en gradvis återgång till nuet och tillvaron. Och då bearbetar man betydelsen av vad som har orsakat den här krisen. Och det gör man tydligen då både i vaket tillstånd och i drömmen. Så att det är vanligt att man, liksom, man bearbetar det här på alla sätt och vis. Och i den här fasen så är behovet att tala om vad som har hänt ganska stort. Och man gör det ena gång på gång och så vidare. Och att sätta ord på det hela, det är en del av bearbetningen.
Precis,
och det tror jag är jätteviktigt att man... Där kanske män tyvärr ibland har lite svårare att sätta ord på det. Och att det då lätt kanske blir lite mer obearbetat, vilket ju är synd. Jag kan tycka att det är så jäkla bra med såna här med forum på Facebook till exempel.
Mm, jo, ja.
Där människor skriver av sig vad de är med om och hur det känns och såna här saker. Det blir ju faktiskt en del av bearbetningen då.
Det enda som skiljer... just en separation ifrån många andra kriser.
Mm.
Det tror jag är det att man... Det är inte så definitivt, tänker man.
Mm-hmm.
Därför att det är ändå så... Jag skulle ju kunna få henne tillbaka.
Ja, just det.
Hon är ju inte borta.
Nej.
Eller hon har ju bara fått en knäpp. Det här kommer gå över.
Mm.
Och att den där bearbetningsfasen både är... Alltså den är blandad av just att komma över eller att få tillbaka, om du förstår.
Ja, jag förstår. Men jag tror att det faktiskt är en... tidigare fasen nästan.
Ja, det är möjligt, men det är annorlunda mot till exempel om någon går bort eller liksom.
Ja, det är det verkligen.
Får,
precis, personen finns kvar och kanske går att påverka.
Ja.
Och sen sista fasen, nyorienteringsfasen, innebär då en större förmåga till socialt liv, till nya relationer och en öppenhet i inställningen till framtiden. Alltså att man kan börja våga titta framåt igen.
Mm.
Men alla är ju inte stöpta i samma form och det här är liksom en grov psykologisk uppställning.
Ja.
Men nog är det mycket som är så här ändå. Att när, när någonting hemskt har hänt, man kan inte blicka framåt. Man kan inte förstå att mitt liv kommer att bli bra igen.
Nej.
Och då tänker jag att det ändå är viktigt att känna till att jo, det kommer det. Mm. För nu är man i en fas där det faktiskt... Där huvudet och kroppen ska ägna sig åt något annat än att se framåt. Jag ska bearbeta det här för att kunna läka.
Ja, jag tycker också att veta om det här.
Ja.
Att ha den här mallen liksom framför sig kan vara till en stor hjälp.
Ja.
För jag har också tänkt på det många gånger. Att alla de här sorgerna man går igenom. Eller små och stora kriser man går igenom. För varje sån man går igenom.
Ja.
Det innebär inte att du kan aldrig bli immun mot dem. Du kan aldrig slippa dem. Det enda du kan bli bättre på är att förstå att de går över just.
Ja.
Och veta att nu är jag i den här chockfasen. Nu behöver jag känna på det här sättet, uppleva på det här sättet. Nu reagerar jag, då måste jag få leva ut det här. Och nu ska jag be, så här. Så att man, man liksom, man, det blir lättare att hantera kriserna då. Man kommer kanske snabbare igenom dem.
Ja.
Du kan aldrig undvika, du kan aldrig bli fri, men liksom du kan bli bättre på det.
Ja, och man behöver inte vara så rädd. Man behöver inte vara så rädd för att fastna.
Nej.
Jag var med om någonting obehagligt för ett par år sedan där jag nog fick en smärre chock. Och i början där så var min hjärna lite som jag har läst att det är att ha ADHD. Mitt arbetsminne fungerade inte till exempel. Det har jag aldrig riktigt varit med om.
Mm.
Nu blev jag inte så rädd för jag förstod att det hängde ihop och att det skulle gå över.
Mm.
Men det är väldigt mycket konstigt som kan dyka upp. Man blir sig väldigt olik. Kroppen kan uttrycka det här på så många olika sätt. Liksom. Mm. Vid en annan mindre kris så fick jag typ en ny fobi. Mm. Alltså det skapas reaktioner som man tänker att hjälper det här mitt nya liv, men nej, det måste inte vara så, utan det är olika faser i allt sammans liksom.
Ja, nej, men jag det är som sagt bara skriv upp det och behåll det, sätt som
precis.
En lapp på väggen så att du vet om att det är där.
Vi är människor och vi fungerar tydligen ofta så här liksom.
Ja.
Nu skulle du säga, en helt annan fråga nu då. Skulle du säga att du är liksom typen som när det drar sig mot pension? Låt säga att du ska pensioneras.
Ja.
Är du sugen?
Ja.
Är du då typen som liksom köper en solhatt och flyttar till Las Palmas? Och går omkring där liksom?
Nej, alltså jag köper inte en solhatt och jag flyttar inte till Las Palmas. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att vara... Ja, en sån här idiotisk dröm om att jag går på en strand med stora stenar och liksom i någon by där ingen annan är. Eller ja, alltså någon annan måste ju vara där, men det är liksom inte, jag vill inte vara bland svenskar i någon sån här solställe, men gärna någonstans där det är varmt och där saker och ting är okrångliga. Det kan jag se fram emot.
Ja. Men ser du det då? Ser du det som att när du blir äldre så ska du trappa ner och att allting ska bli lite mindre och det är bara det är mysigare?
Ja,
du ser det inte som att du ska då ta chansen att börja ett nytt spännande kapitel i ditt liv?
Det är väl spännande?
Du menar att det är samma?
Ja, men
nedtrappningen
är
ett nytt spännande?
Nej, men så här, eftersom det här, den här delen av livet har varit ett maratonlopp.
Ja, men
jag känner att det går så mycket. Inte minst det vi pratar om med barn och familj och alltihopa. Det är saker som kräver mycket av en och som liksom det äter tid på något sätt. Och det är ju roligt och det är härligt och det är fantastiskt med barn och det är härligt och roligt med jobb och alltihopa. Men det äter en massa tid.
Ja.
För vi började idag med att man skulle bara ligga och titta på tv och äta godis. Det är ju det jag vill någonstans.
Nej, men kan jag inte göra det helt? Alltså, skulle man tycka att det är härligt? Det är det jag undrar.
Inte. Ett tag i alla fall.
Nej,
men så här, jag tror att den delen måste få ta större plats i alla fall. De där sandstränderna med stora stenar och byn där ingen bor. Det måste få ta mer plats. Men jag är ganska säker på att jag skulle tycka att det var härligt i 2 veckor och sen så skulle jag vilja åka hem och göra någonting. Så tror jag att det är. Men jag måste ha möjligheten att göra det. För det känns som att man hela livet, från det man börjar skolan, så är man låst vid någonting, vid tider. Liksom. Det äter
man är
tid
väldigt
av en,
låst, ja. Vi är ju inte ett dugg fria medborgare.
Nej.
Nej.
Nej, men svarar du på din fråga?
Nej, men jag är lite rädd för...
Solhatt.
Förlåt?
Solhatt, kommer du ha solhatt?
Jag är lite rädd för solhatt. Mm. Nej, men jag är lite rädd för schablonbilden av pensionärslivet. Egentligen hur det än ser ut. Men jag säger bara att det är min rädsla.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska göra med den. Men jag skulle nog hellre vilja kunna se det som att nu börjar en annan aktiv fas i mitt liv. Jag vet bara inte riktigt vilken. Men
nej,
det kan man ju försöka hinna komma på tills det är dags.
Ja, nej, men det tror jag också.
Men jag kan också längta efter det. Nej, jag kan inte säga att jag längtar efter det heller. Jag vet inte. Jag vill ha mer av det där härliga nu. Ungefär så.
Du vill ha det nu, just nu, eller?
Ja.
Ja.
Jag vill ha mer av slack i tillvaron nu. Jag vet inte, man kan liksom inte, det är det som blir så jobbigt, som att man skulle liksom, nu jobbar jag skiter nu mig i 50 år, sen ska jag vara ledig bara, alltså det är det som blir så väldigt fel.
Men det är också en sån konstig grej, för att man, jag menar, det är så här, och det ser man ju hela tiden, varje år det kommer en massa orangea kuvert och skit, och man ska titta på sin pension, och så känner man då att, jaha, Är det inte mer? Ja, men då måste jag jobba ännu mer fram till dess att jag nu ska nå den där pensionsåldern.
Som att man då skulle byta personlighet helt när man blir äldre och bara inte vilja göra någonting. Liksom.
Jag vet inte. Jag vill inte tänka på det. Nej. Jag vill inte prata om det här. Jag tycker det är jobbigt.
Ja. Du, kan du då istället ge oss ett råd? Då?
Det kan jag faktiskt göra, ja, om du verkligen vill.
Ta på sombreron och ge ett råd.
Solhatten, ja. Jag har tänkt på det här med att, ja, men lite grann, vi har pratat om det här med kriser och hur man beter sig. Och när man blir lämnad, jag hör många som är, jag läser många som är där, att man går omkring och tänker att okej, hon har sagt att hon vill lämna mig. Det är inte helt klart ännu. Och det är inte så här, det är inte clean cut liksom. Mm. Och vi har flyttat isär, vi gör en paus. Vi tar en paus i förhållandet, eller vi ska bestämma hur det ska bli.
Mm-hmm.
Då, just det där, vi ska bestämma hur det ska bli, vi behöver tänka på varsitt håll. Då tror jag att många går och tänker, hur ska jag göra för att det ska bli bra?
Ja.
Hur ska jag göra för att hon ska vilja ha mig? Och den tanken tror jag är helt fel.
Jaha.
Jag tror det, därför att det är inte... den har man redan haft, den har man redan hållit på med hela tiden.
Ja, hon har ju, hon har ju bestämt sig för att hon nog inte vill det då.
Nej, precis. Mm. Så att jag tror att för att komma vidare, oavsett om det ska fortsätta förhållandet eller inte, så tror jag att man gör bäst liksom, för alla möjligheters skull, att tänka på, vad vill jag själv ha?
Ja, men låt säga att du skulle vilja ha kvar henne då.
Ja, men så här, om man bortser, alltså inte så här, hur vill jag att min tjej ska vara, eller hur vill jag att förhållandet ska vara, utan vad vill jag göra i mitt liv?
Aha.
Det tror jag är en mycket, mycket viktigare fråga än just hur ska jag göra för att hon ska komma tillbaka, eller hur ska jag vara för att hon ska vilja ha mig, eller någon annan vill jag ha mig.
Och varför?
Därför att jag tror att det är inte en framkomlig väg. Det leder ingen vart att försöka anpassa sig och försöka bli.
Nej, det
på något sätt.
Det
lönar sig inte att tänka på det heller, eller förhållandet.
Nej.
Jag tror att man måste liksom koppla bort det och tänka så här, hur vill jag att mitt liv ska vara, oavsett relation, oavsett förhållande? Hur vill jag att mitt liv ska vara? För det hjälper en att komma vidare själv. Det hjälper en förmodligen i den relationen man sen ska ha. Oavsett om det är med den här exet eller om man träffar någon ny. För att det är så jävla mycket lättare att ta ställning till saker om man vet hur man själv vill ha det.
Mm.
Och den nyckeln tror jag att många tappar bort. För man är så rädd, man blir så skraj. Man kanske är i den där liksom chockfasen för länge. Och man tänker liksom på, vad hände? Vad ska jag göra för att det ska bli bra? Släpp det så fort som möjligt och tänk på, vad vill jag? Hur vill jag att mitt liv ska vara? Oavsett relation liksom.
Jag tänker nu.
Ja.
Jag tänker nu hur jag vill att mitt liv ska vara oavsett relation.
Nej, det behöver du inte. Ja. Nej, men faktiskt.
Ja, precis. Och det kanske man ska göra lite då och då.
Exakt. Mm. Det tror jag att man ska göra lite då och då även i en relation. Att man tänker, är det här, lever jag... Gör jag det jag vill? Liksom. Är mitt liv bra utifrån mig själv i min egoistiska tanke?
Ja.
För då tror jag också att det är lättare att bli glad för att man har en relation. Om man nu har det.
Ja, precis. Ja, hur vill du att ditt liv ska vara?
Så här. Nej, men jag tänker faktiskt på det.
Ja.
Så här, är det bra? Liksom? Är det bra? Ja, det är bra. Och ibland är det inte bra. Då får man göra någonting åt det. Liksom.
Ja. Ja. Men man blir väldigt, alltså man blir ju också så här, man anpassar sig så mycket efter det som är, man tänker sällan utanför boxen. Jag menar, du skulle kunna bo i Hollywood och göra grejer, alltså förstår du, man stänger in sig så väldigt, det är också ens natur kanske. Och nu gör vi så här och på helgerna åker vi till landet. Ja, men, förstår du?
Ja, men om man har valt det, om man faktiskt vill göra det.
Jag vet, men man öppnar sällan luckan och ser, jag skulle verkligen kunna välja det här. Ibland tänker jag så här att jag skulle vilja vara i skogen lite oftare. Nej, inte tar jag mig ut i skogen.
Nej, och det tycker jag, det är ju synd. För det tycker jag du borde göra.
Det är så invant i hur jag beter mig.
Ja, nej, men för att jag tycker också att det är inte liksom eftersträvansvärt att hela tiden byta fokus, eller det är inte bara för görandets skull, utan det är, ja, men det här, jag gillar det här, jag vill inte vara i Hollywood, jag vill göra det här, jag vill göra det här. Då ska man också tillåta sig göra det liksom.
Ja.
Och sen, ja, jag tycker du ska gå ut i skogen.
Ja, det tycker väl jag också, men inte gör jag det.
Nej, då ska jag hjälpa dig med det.
Vi får se hur det ser ut då.
Kör ut dig i skogen och stötta dig på en sten.
Ja.
Hej då, Marit. Ses om ett par timmar.
Ja, men tack snälla. Det där var värt att fundera på.
Ja, det kan du få fundera på en vecka tills vi ses nästa gång.
Precis. Och vi önskar såklart få era brev och tankar och tyck.
Ja.
Så skicka dem till info@skilsmassopodden.se.
Ja.
Eller skriv på vår Facebook-sida. Där skriver man ju anonymt till oss. Liksom.
Det gör man.
Ja. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.